Vi dränks i starka berättelser. TV-serier, poddar, dokumentärer och minsta pryl säljs in med storytelling. Vilka berättelser säljer och hur formar de våra liv? Det här är Filosofiska rummet om vår besatthet av starka berättelser. Och här i Filosofiska rummet idag finns tre författare. Lyra Ekström Lindbäck som även är filosof. Niklas Rådström som också forskar om berättande. Och Frida Bäckman som är litteraturvetare. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Och alla lyssnare. Idag är det ju enklare än någonsin att försvinna bort i en rafflande historia. Det är bara ett knapptryck bort. Och från mitt perspektiv på radion så ser jag till exempel hur poddarna har drivit på det här. Allt måste sägas med en stark berättelse. Och mitt intryck är att berättelser har blivit en mycket större del av våra liv och samhällen jämfört med för sig 30 år sedan. Men vad säger ni, Niklas, du som har varit med längst här?
Jag tror egentligen inte att de har blivit en större del, men att de används på ett annat sätt. Att de, alltså för 25 år sedan var det ingen som visste vad ordet narrativ betydde överhuvudtaget, om man inte var doktorand i litteraturvetenskapen och sånt där. Idag pratar alla om narrativ. Det är ju mer att berättelsen har blivit en vara snarare än det den egentligen är, ett sätt att förstå och strukturera våra liv.
Frida, har inte berättelser blivit en större del av livet ändå? Man tänker på allt det här utbudet som finns överallt och i mobilen, det är så lätt. Och
ja, nej, men jag håller nog med Niklas där, att det är snarare, det är inte att det har blivit fler berättelser utan att det har, de har skiftat lite. Men jag tänker att det delvis, absolut är det här med att det har blivit en vara. Men jag tänker också att det har att göra med vårt tempo i samhället och vilken typ av berättelser. Det är ju samtidigt så att människor läser mindre skönlitteratur. På ett sätt så finns det ju färre, ett minskande intresse för berättelser som tar lite tid och ett kanske ökat fokus på väldigt korta, snabba, effektiva berättelser som ska ge någon slags snabba kickar snarare än någon typ av längre insikt.
Lyra, tänker inte du heller hålla med mig?
Nej, men jag tänker utifrån det Frida sa på att händelser på Instagram heter ju stories på engelska. Och det är verkligen den typen av berättande som har tagit över. Och jag tror att det beror på att vi liksom befinner oss i en sekundär oral kultur. Alltså det muntliga har tagit över. Om man jämför med digitaliseringens barndom, som sammanfaller lite med min egen barndom, då var textmediet fortfarande väldigt dominerande. Men nu så är ljud som dominerar. Det är poddar, det är TikTok, det är stories. Det är liksom berättandet i den muntliga formen får en annan karaktär. För du kan inte gå tillbaka och kolla saker, du kan inte bläddra mellan olika sidor, utan du måste få informationen att hänga ihop på ett sätt som gör att du vill lyssna vidare, så att säga. Så att jag tror att det är jättemycket att göra med vår muntliga kultur.
Mm. Vi ska snart prata mer om karaktären av berättandet idag just. Men först bara, människan har ju alltid hållit på med berättelser. Så att om vi tar ett steg tillbaka, vad är funktionen hos berättelser för oss?
Om man vill börja och vara lite sådär tråkigt litteraturteoretiskt, så kan man ju se bara berättelser. Det brukar definieras som att det är någonting som händer, som förändrar någonting. Men jag tror ändå att i den där någonstans så ligger lite kärnan. Därför att det är där som är, ja, vad är det som händer? Varför händer det? Vem får det att hända? Vem är objekt och subjekt i det här? Att det är liksom som en slags utgångspunkt för hur vi förstår oss själva och världen. Helt innan vi har börjat lägga på allt det här med kanske religion och ideologi och de här mycket större frågorna, så finns det någonting i berättelsens kärna som hör ihop med vår självförståelse.
Jag tror att man ska skilja mellan berättelse och berättande. Och det är två olika saker i våra liv. Berättelse är det som det finns runt oss hela tiden. Världen är fylld av berättelser. Berättande är ju en aktiv handling. Det är det sätt som vi har för att, och som vi alltid har haft skulle jag säga, för att förstå våra liv, att sätta in dem i ett sammanhang. Det intressanta är ju liksom vad som, det som sker i litteraturen, i konsten, och inte bara där utan det är också i våra gemensamma samtal. Det är ju liksom när berättelsen gifter sig samman med berättandet och skapar en enhet som liksom är starkare än de individuella parterna, så att säga. Men för att anknyta till vad Lyra sa, att med det här, vi har en klickkultur och en oralkultur som då snarare fragmentiserar berättandet än öppnar för det. Okej, vi översköljs med berättelser, men stannar de kvar? Min farmor sa alltid så här: så länge man kan läsa behöver man aldrig ha tråkigt. Och den här tråkigheten är ju någonting som vår kultur är mer rädd för än någonting annat. Och hela klickkulturen bygger ju på att vi inte ska ha tråkigt. Men det slår också sönder det som är en förutsättning för berättandet. Som Walter Benjamin, jag skrev ner det här citatet som jag tycker är så fint. Han sa att uttråkning hyser den drömmande fågel som ruvar på erfarenhetens ägg. Det vill säga att vi måste ge oss tid att samla berättelsen till ett större sammanhang för att det ska djupna i oss som erfarenhet och inte bara som tillfälliga impulser.
Ja, vad betyder berättandet för oss skulle du säga? Det här är både slippa bli uttråkad och att det är vårt sätt då, att förstå oss själva.
Ja, men jag tror att berättande är en grundläggande form för vår självuppfattning, om det så är som individer eller som samhälle. Alltså i dagens individualistiska samhälle så handlar ju vårt berättande ofta om individers resa. Men tidigare så har det liksom funnits myter, samhälleliga myter som har hållit samhällsgrupper ihop. Så det är liksom en samlande funktion som vi aldrig kan komma ifrån, för jag tror vårt medvetande är strukturerat på ett berättande vis. Så det är, om man vill säga det så, en nödvändig form av självbedrägeri som vi sen behöver experimentera med om vi vill komma närmare någon slags sanning om våra liv. Då måste vi bryta upp de där instinktiva och inlärda formerna för hur vi berättar om oss själva och vilka vi är.
Och om man tittar på historien då, Frida, vad finns det för exempel på hur man just har använt berättandet för att förstå, för att vi ska förstå oss själva liksom, och det som Lyra pratade om, att man kanske måste förstå vad det finns för historier bakom för att också genomskåda berättandet?
Det beror på hur långt tillbaka och hur mycket historia vi vill trycka in här på i vår lilla berättelse. Men om man tänker då att det är ju någonstans på 1700-1800-talet, eller 1700-talet ska jag säga, när man går över från att se berättelser framförallt som någonting som har att göra med någonting som är högre än människan. Alltså även de här stora hjältarna, Odysseus eller vad vi än vill tänka oss från längre tid tillbaka, de var förknippade med gudar eller med större, med ödet. Det fanns själva huvudberättelserna, men vad egentligen människan var mest egentligen någon slags liten spelbricka för gudar eller öde. Men sen då i och med upplysningen så man börjar tänka annorlunda på individen, men också själva romanens födelsedag faktiskt. Romanens födelse, där man började att också strukturera berättelser som någon slags sammanhängande, där det faktiskt blev intressant just en helt vanlig människas öde. Någon som kanske inte var någon hjälte eller hade något, en särskilt märkvärdig berättelse, utan bara någon som en fattig människa på Londons gator, för att dra ett Dickens exempel. Där någonstans så föds ju också den här, som vi har ännu starkare idag, som Lyra inne på, att det är en individs öde, en vanlig individs öde som är det intressanta.
Vad är hönan och ägget?
Det är naturligtvis en jättebra fråga, och det beror på vilka historiker och teoretiker man frågar. Vissa har ju sett det här som en slags inskolning i just en slags industrialismen i den begynnande kapitalismen, att man ser det som en slags maktfråga på gott och ont. Men ett problem och en möjlighet med det här med att man ska se det som en individs egen berättelse är ju att å ena sidan kan ju individen därigenom känna sig som en väldigt stark agent i sitt eget liv. Å andra sidan så riskerar det ju att isolera oss alla i våra egna små enheter. Att man tappar bort det här att man kanske är just en del av ett kollektiv eller av en större mening. Någonting som, där man känner en drivkraft som är någonting mer än ens eget jag.
Och de här individualistiska berättelserna ger ju också en illusion av omnipotens på något sätt. Att så här, mitt medvetande och min vilja dominerar mitt liv. Och det är ju den berättelse vi lever med idag. Men sen är det, tror jag, också viktigt att skilja mellan fiktion och berättelse. Det är två väldigt separata saker. För vi har ju vetenskapliga berättelser också, som evolutionsteorin till exempel, politiska berättelser som marxismen har varit en jätteinflytelserik berättelse om historien och om vad det är att vara människa och om samhällets utveckling och sådär. Och religiösa berättelser naturligtvis, som liksom kristendomen är väl den samling av berättelser egentligen som har format vårt samhälle allra mest. Från och med liksom skriftkulturens början så har ju kristendomen strukturerat själva vår uppfattning av vad en berättelse är. Liksom.
Det är ju så att det finns övergripande berättelser som så att säga formaterar de berättelser vi har mellan oss. Och det har ju funnits alltid. Vi pratar om de stora religiösa tankarna. Men det här finns ju också, sen 30-40 år tillbaka så har marknaden till exempel varit en berättelse som har dominerat det offentliga samtalet.
Just på vilket nu, sätt blir det en så att säga, övergripande berättelse som också definierar vad det blir för berättelse vi berättar sinsemellan?
En annan sån berättelse som har följt oss nu, och då måste man ju understryka att den här berättelsen, man behöver inte fråga att den är sann. Det är inte liksom, man måste förstå vad myten är i våra liv. Att myten, liksom, det spelar inte någon roll om den är sann eller falsk, för att den berättar om oss alla. Och på så vis måste jag säga att liksom, de här gamla berättelserna, de är mer än det här liksom, stora hjältar och sånt där. Utan liksom, hur skulle den antika människan förstå självupptagenhet? Jo, man skapar en berättelse om Narcissus. Och den lever kvar hos oss och till och med definierar en psykiatrisk diagnos. Liksom. Men det finns ju andra liksom, övergripande berättelser. Evolutionen är en sån berättelse som formaterar hur vi till exempel ser på våra husdjur. När vi ser att vårt husdjur gör någon liten lustig sak så tänker vi så här omedelbart att ja, men det är ju evolutionen som gör det och det. Det kanske inte alls är evolutionen, det kanske är bara en slump att det blev så just en dag. Men tanken på den här övergripande berättelsen om evolutionen skapar en blick hos oss som på så vis formaterar hur vi ser på världen och berättar om den.
Det blir ju också det där, det du säger Niklas, verkligen understryker ju berättelsens kraft i den bemärkelsen att jag tänker att oavsett om vi snackar om berättelsen om min barndom eller berättelsen som marxismen eller kristendomen, vilken nivå man än lägger sig på, så formar ju vår uppfattning om verkligheten. Så det är klart, i vissa fall är det ju väldigt viktigt att veta om så här, ja, är det så eller inte? Men i många fall handlar det ju, tycker jag att den frågan är liksom också blir felställd. Därför att det är det som formar verkligheten i och med att det är så vi ser på den. Vi agerar utifrån sådana typer av föreställningar. Och det är ju väldigt spännande. Det är oändliga möjligheter, men kan ju också vara farligt såklart.
Det här är Filosofiska rummet med författarna Lyra Ekström Lindbäck, som också är filosof, Niklas Rådström, som även forskar om berättande, och Frida Bäckman, litteraturvetare. Och vi pratar om besattheten av berättelser, och vi ska titta närmare på berättandet idag. Trots den oändliga strömmen av serier och dokumentärer så är det en kris för berättandet. Ja, det hävdar en filosof som många refererar till just nu. Den tysk-koreanske filosofen Byung-Chul Han. I sin bok The Crisis of Narration från 2024 hävdar han att skärmarna har lett till att berättandet har blivit fragmentiserat, förenklat och insäljande istället för att skapa mening och sammanhang. Vi har blivit storytellers istället för storytellers. Ja, är det tvärtom vad man skulle kunna tro då? En kris för berättandet som Byung-Chul Han påstår. Niklas, du var inne lite på det förut, tror jag.
Jag tror att han har väldigt bra poänger. Han skiljer ju mellan till exempel fakta och erfarenhet. Att vi liksom lever en informationskultur som, där vi översvämmas av fakta. Men som är fakta som är enstaka punkter. Vad berättandet gör är ju att binda samman de punkter vi har till ett sammanhang som vi kan förstå och relatera till. Vilket är erfarenhet. Precis som du nyss sa, berättandet har ju en otrolig kraft i våra liv. Det är en förutsättning för att vi ska kunna förstå hur våra liv fungerar och skapa en bild av våra liv. Men det är också ett oerhört kraftfullt vapen som vi nu ser hur det används av populism och den sortens rörelser. Som ju bygger mycket på just starka berättelser och att stöpa ner dem i det tomrum som den här fragmenterade bilden på världen som vårt informationssamhälle delvis tvingar på oss. Att den kan landa hos oss på ett sätt som vi har svårt att skydda oss för, därför att vi inte förstår berättandets kraft och hur vi utsätts för den.
Ja, alltså Byung-Chul Han menar ju att den typen av berättelser, den storytelling som har tagit över, uteslutande handlar om konsumtion. Det är alltid en berättelse om konsumtion som försöker få oss att konsumera. Och det tror jag ligger mycket i. Och för att återknyta till det som Frida var inne på i början också, det minskande läsandet och liksom att förmågan till minne och uppmärksamhet allvarligt har försämrats, så tror jag det är väldigt viktigt att göra en distinktion mellan berättande och handling, eller plot som det kallas på engelska. Ian Forster gör det, den engelska författaren gör det väldigt elegant i sin The Art of the Novel. Där beskriver han liksom berättande som den, så här, vad ska man säga, det primitiva i oss som hela tiden undrar vad händer härnäst, liksom, medan plot och handling är orsakssammanbanden i en berättelse. Så skillnaden är liksom, i en berättelse, då är det så, kungen dog, sen dog drottningen. Medan i en handling så är liksom, kungen dog, sen dog drottningen av sorg. Och plott eller handling behöver en mycket mer intelligent uppmärksamhet och förmåga till minne och reflektion. Och det är den typen av berättande som befinner sig i kris idag.
Och vad säger du, Frida? Håller du med om det?
Krisen kan ju förstås på flera plan. Jag hade faktiskt också tänkt på det där, den här distinktionen som Lyra just gjorde. Och att vi, jag tänker att vi verkligen tappar någonting när vi inte förmår ge oss eller andra tiden att nå bortom det här snabba händelseförlopp. På något sätt. Att det är ju det som ofta är, man läser, det beror naturligtvis på vad man läser för typ av litteratur. Men just när det inte är sådär att det händer saker och vi fattar saker, de här snabba kickarna, utan att det finns så mycket annat ju i fiktionen som är otroligt betydelsebärande, men som kanske inte har att göra med oj, vad händer nu? Eller vem gjorde det? Vem är skyldig? Vem är god? Vem är ond? Utan att det har att göra med mänskligt liv på något sätt. Och det är väl det som har fragmenterats i de här mindre berättelserna som just då ska ge lite snabba kickar och kanske sälja in någonting. Eller också förklara på ett enkelt sätt för det är väl också det vi ser mycket ute i världen nu, att det ska gå liksom fort. Man ska identifiera sig lite som med alla diagnoser av olika slag. Det ska liksom, vi ska inte tid med att utforska oss själva eller världen på en djupare plan, utan det ska vara, jaha, det kanske är så här. Jaha, nu betedde han sig så, han kanske har ADHD. Eller liksom att det är som att det finns inget tålamod eller utrymme för berättelser som är mer komplexa.
Ofta tänker vi på berättelsen som en sorts dramaturgi med orsak och verkan. Och det är klart att så funkar ju livet och så funkar berättelsen. Men berättelsen har ju förmågan att röra oss fram och tillbaka och ändå även in i framtiden. Och det är ju liksom det stora med berättandet och berättelsen. Och som vårt klicksamhälle riskerar att förlora. Och som gör att vi just blir utsatta för att vår liksom tröst och brist på hunger på berättelser gör oss utsatta. Just därför att det finns ingenting som tecknar så djupt i våra liv som en berättelse. Vi kan få hur mycket fakta som helst om svält och flyktingkriser och sånt. Men det är när vi får berättelsen om en enstaka händelse som det liksom etsar sig fast i oss.
Det där har väl att göra också, tänker jag, med att precis som du säger, Niklas, att det inte är precis det kausaliteten i sig som är det centrala alla gånger, utan hur vi hamnade där eller hur det blev så. Och där tänker jag också att förutom att vi tappar vår förmåga att ta in komplexa skeenden, så blir det ju också, tror jag, en effekt är att vi tappar en del av vår empati. För det är ju någonstans i, inte bara det här hände, hon gjorde det mot honom, utan varför, hur, när, vad föregick detta? Vad blev implikationerna längre fram i tiden? Och just den här, att det är längre, mer komplext och att det rör sig fram och tillbaka, skapar ju också en annan typ av tankar och känslor i den som läser eller hör de här berättelserna. Och det är verkligen olyckligt att vi inte ger oss tid till idag.
Och samtidigt så ger vi oss väldigt, väldigt mycket tid till att konsumera en typ av berättande. Alltså tv-serierna är ju den dominerande formen för berättande idag. Men det är ju inte en berättelse i någon slags ursprunglig aristotelisk definition av en berättelse som någonting som har början, mitt och slut. Utan det är ju ett kontinuerligt flöde som just inte kräver den här kausala komplexiteten, utan hela tiden bara liksom har en ändlös ström av nya utvecklingar som inte behöver knytas ihop så noga med de tidigare. Och en ny utveckling där också, det är ju att liksom tv-serien numera anses som den sekundära skärmen, alltså av tv-serieutvecklare som Netflix till exempel, finns också andra, ska vi säga, här i Sveriges Radio. Utan den primära skärmen är ju då telefonen som man antas aldrig kunna släppa, inte ens när man samtidigt kollar på tv-serier. Så allt måste också uttalas. Alltså det räcker inte med att tittaren får se vad som händer på tv-serierna, utan det måste också uttalas, för man utgår ifrån att den som tittar inte riktigt tittar. Och det där är ju Byung-Chul Han också inne på, att så här, det är berättande där något utelämnas. Alltså det berättande som har luckor och det berättande som kräver liksom att fantasin går in och är medskapare i berättelsen, det är hotat idag.
Ni pratar ju väldigt mycket då om nackdelarna med det här kortare berättandet och så. Men en sammanhängande berättelse kan ju också vara falsk, och bryta upp berättelser kan ses som ett sätt att göra motstånd mot makten som ju kanske då skapar de här stora berättelserna. Kan man se det på det sättet också? Vad säger du, Frida?
Ja, men självklart. Och det finns ju den här stora berättelsen om stora berättelsernas slut som förknippas då med postmodern teori, och som det här skulle ha skett någon gång mitten sent 1900-tal. Dels så är ju den berättelsen kanske också är någon vi måste ifrågasätta. Men det som historien har visat nu, om vi bara tittar på det senaste decenniet eller två, är ju att de stora berättelserna är i full swing och har en enorm kraft. Och jag kan inte låta bli att tänka att den vilsenheten vi upptäcker när vi inte när vi blir liksom utlämnade någonstans åt oss själva. Det är ju det som är baksidan av den här individualismen också, att vi själva ska komma på allting. Vi får konstruera våra egna narrativ och så vidare. Och att det är någonting väldigt befriande och stärkande att få ingå i en större berättelse som kanske då också identifierar vem det är som är ond och god. Och vad som är problemet. Är det invandrarna som är problemet? Eller är det presidenten som är problemet? Eller är det vaccinen som är problemet? Man behöver inte titta särskilt länge på någon av de berättelserna för att egentligen se, oavsett, tänker jag, vad man har för politisk övertygelse, att de inte håller. Därför att de är så stora och så svartvita. Och likväl så har de den här kraften att suga upp mängder av människor till den punkt att faktiskt världen förändras.
När man inte är läskunnig, alltså i ordets vidare bemärkelse, när man inte har en högt utvecklad förmåga att ta del av komplexa narrativ, då har man inte heller någon motståndskraft. Då förstår man inte att en berättelse är en berättelse och att en berättelse är en mänsklig konstruktion.
Det här är Filosofiska rummet om besattheten av berättelser med författarna Niklas Rådström, som också forskar om berättande, Lyra Ekström Lindbäck, som även är filosof, och Frida Bäckman, som också är litteraturvetare. Vilka berättelser säljer? Och hur påverkar det hur vi ser på oss själva? I sommar i P1, en svensk nationalscen för berättelser, är det många som beskriver hur livet formats av svåra saker. Alkoholism, känslan av att inte duga, psykisk ohälsa, förluster. Som här regissören Stefan Larsson.
Jag var inte med på hans begravning. Men jag minns att jag ser mina svartklädda föräldrar och släktingar gå på ett svart led över gården mot väntande bilar. Antagligen på väg till kyrkan. I berättelsen jag skrivit om mig själv har min brors död blivit det som definierat mig mer än någonting annat. Som om det traumat format den jag blev.
Om livet är en story, hur ser den storyn ut idag? Ja, om livet är en story, hur ser den typiska livsstoryn ut idag?
Alltså det som den amerikanska kritikern Pearl Siegel har kallat för the trauma plot, traumahandlingen eller traumanarrativet, har ju dominerat både fin- och fullkulturen de senaste decennierna. Så man kollar på Nobelpriset i litteratur, så har liksom vittneslitteraturen dominerat det. Om du kollar på liksom talkshows och Sommar i P1 och sådär, så är det människor som berättar om traumatiska livserfarenheter. I USA skriver liksom ungdomar som ansöker till college det som numera har börjat kallas för the trauma essay, trauma essän, där de berättar om vilka motgångar de har mött i livet. Så trauman har liksom förvandlats från att ha varit ett liksom nästan föraktat psykiatriskt vansinnestillstånd, så har traumat nu blivit en biljett till klassresan och liksom ett sätt att ta sitt liv in i de fina salongerna. Och Siegel menar ju då att liksom personlighet har ersatts av trauma. Vår förmåga att föreställa oss karaktär, vår förmåga att föreställa oss en livsberättelse har helt ätits upp av den här standardiserade traumaplotten. Och jag är böjd att hålla med, jag vet inte vad ni tänker.
Ja, men det är väldigt intressant just om man jämför trauma i just den här lite mer populära förståelsen jämfört med hur man förstår det i relation till berättelser inom litteraturvetenskapen. Så pekar det åt helt olika håll. För inom litteraturvetenskapen, det är ett stort forskningsområde med traumaforskning och berättelser. Och det handlar väldigt ofta just om tid, faktiskt apropå det vi pratade om tidigare. Och svårigheten i att berätta om ett trauma. Och hur tiden, vare sig det handlar om tiden efter traumat eller tiden det tar att försöka och komma fram till att prata om traumat. Det är egentligen motsatsen till den här lite snabbare. Och det är inte att undervärdera Sommar i P1 eller någon annans berättelse alls. Men det är ändå som att det här, när traumat ska utgöra någon slags kulmen i en ändå ganska kort och slagfärdig berättelse. så står det i ganska skarp kontrast med hur trauma ofta har både framställts och analyserats i litteraturhistorien. Jag tänker att man kan koppla ihop det till det vi pratade om lite tidigare, eller det jag pratade om lite tidigare, vad vi ger oss för tid till att förstå saker. Om berättelserna ska gå fort eller vara, som Lyra var inne på lite, det här att det måste vara väldigt tydligt. Vi kan inte, det får inte vara något subtilt, för då missar vi det, för vi tittar på mobilen just då. Då blir ju traumat någonting, då får det bara vara en punkt. Liksom det här var det som hände, och det förändrade allting. Det finns liksom inget utrymme till att förstå det här i relation kanske till både till andra saker som händer, men också till olika känslor, olika psyken, olika personligheter. Det finns så många nivåer där som där det behövs den mer komplexa berättelsen. Det är väl en del av det som ofta traumat orsakar, att det blir plötsligt blir berättelsen inte så enkel längre, men den kan framstå som enkel om man ser det som det som man ska sälja in sig som personlighet då.
Jag kan hålla med om att det här som vi pratar om, de här traumaberättelserna, har blivit som en genre. Och som alla genrer så anpassar sig den som ska berätta inom den till dess form, så att säga. Så kan man säga. Man brukar ju definiera traumat som just en plats utan en berättelse. Och att det är liksom berättelsen som faktiskt ger möjlighet att förstå och bearbeta traumat. Alltså om man läser Primo Levi eller någon sån berättare som berättar just om den absolut mest traumatiska upplevelsen människor kan möta, så är ju just viljan att få berätta om det helt avgörande för hans överlevnad. Och det där måste man komma ihåg, att liksom berättandet faktiskt har en djup terapeutisk uppgift, eller kan ha det. Rätt hanterad. För att i berättandet så är det inte bara så att vi så att säga skriver vår berättelse, utan vi även läser vår berättelse. Det vill säga att vi kan betrakta vår livsberättelse både inifrån och utifrån, och på så vis relatera till den och förhålla oss till den. Det ska man inte glömma, att man ska liksom inte bagatellisera bara för att liksom det har blivit en genre, traumaberättelsen. Så ska man inte glömma vilken otrolig kraft den har. Och där vi var inne på det här med diagnoser. Diagnoser har ju en risk att tendera att liksom ta bort möjlighet, att den definierar att det handlar om det här, punkt. Och så släpper man den kringliggande berättelse som skulle kunna ge en förståelse och en bearbetning och en möjlighet att gå vidare från det som det handlar om för den berörde.
Så vad betyder de här traumaberättelserna då för oss? Alltså om vi nu tänker att berättande berättelser har att göra med vår självförståelse och påverkar den. Vad betyder det för oss då att det här har blivit en stor genre?
Men jag tror att traumahandlingens utbredning är ett symptom på den kris i berättande som vi har pratat om här idag. För den skapar liksom en illusion av att det finns en sammanhängande livsberättelse, eller det skulle ha funnits sen om det inte var för det här hålet som traumat består i. Så det är därför det är en så simpel och bedräglig form som vi förstår oss själva genom också. Alltså man kollar på reality-tv, till exempel Love is Blind eller Gift vid första ögonkastet, där människor ska knyta an till främlingar. Då tycker de att de har kommit varandra nära så fort de har berättat om ett trauma. Då har de blivit äkta, då har de knutit an, då har man gått på djupet. Så det här falska djupet som traumahandlingen ger oss känslan av, alltså därmed är det inte sagt att alla traumaberättelser är ytliga, men genrens själva utbredning tror jag liksom är ett symptom på en kris i vår förmåga att föreställa oss komplexa mänskliga personligheter.
Jag skulle vilja berätta någonting nu här.
Vilken press.
För några månader sedan så läste jag en nyhet i Sveriges Radios app. Och när jag såg den så kände jag bara så här att så här kan man inte berätta. berätta. Det här är inte en berättelse. Den var så avvikande jämfört med hur man brukar berätta. Och det handlade då om en äldre man. Han hade blivit änkling. Och han annonserade efter vänner. Och nyheten var att ingen hörde av sig. Och på detta berättade han hur ensam han var. Och hur förtvivlad han var i det här. Och det kändes som en ofullständig historia apropå det här. Att det ska ske en utveckling som jag pratat om. Det var som att den hade inget slut. För jag förväntade mig ju då att efter det här upplägget så skulle han... Det skulle sluta med att han fick vänner. Poängen med allt det här då är att jag undrar... Om det finns liv som inte kan berättas med de mönster som vi har för berättande.
Inom narrativ teori så finns det någonting som man kallar för narrativ kvalitet. Och där en del teoretiker menar att det finns saker och ting som inte har narrativ kvalitet. Och exemplen på det är ofta saker som har med kvinnors liv att göra. Vilket är väldigt intressant att liksom, teori kring dramaturgiska strukturer kan utesluta vissa erfarenheter. Jag tror naturligtvis inte på det, för att så fungerar det inte. Utan det är verkligen så att varje berättelse måste söka sitt unika berättande.
Men kan du ge något exempel på?
Det brukar exemplifieras sånt som att diska, att städa, amma barn... saknar narrativ kvalitet liksom. Och det är klart att det inte gör. Allt i livet har en narrativ kvalitet om vi bara ger oss tid att hitta liksom, formen för det och uttrycket för det.
Det är ju ett bra exempel det där också. För det kan man ju se när man tänker andra vågsfeminismen där på 70-80-talet som började också och gräva fram kvinnors berättelse. Som också visade på den narrativa kvaliteten i sånt som inte upplevdes som sådan kvalitet. Just när det behöver inte vara... unga män som ger sig ut på äventyr eller de här liksom, det som man har förknippat då med någon slags spänning eller vad det nu är man är ute efter, utan just det här vilka fantastiska romaner, men Moa Martinsson kan man ju ta som exempel på fantastiska romaner som handlar om då det som kanske skulle uppfattas som banalt eller ointressant. Ja, det handlar om barnafödelser och det handlar om fattigdom och det handlar om... Det kanske inte händer så mycket i någon slags sån där spänningsbemärkelse. Men där man verkligen skrev fram det, och det var ju lite nytt då.
Men tänker ni på era liv som berättelser? Förstår ni er själva genom berättelser? Och... Hur i så fall? Är det liksom olika kapitel eller något löst sammanhängande?
Jag har ju skrivit flera självbiografiska romaner, både liksom fiktivt och även så att säga där huvudpersonen har varit jag. En erfarenhet som jag har upptäckt är att det jag har skrivit blir det som blir sant. Alltså att berättande är ju en form av minnesproduktion, och att minnet fungerar ju på det sättet att vi det som vi berättar blir det som får fäste. Och det där är ju väldigt intressant, för att just hur vi berättar våra livsberättelser är någonting som kan vara väldigt svårt att senare omförhandla. Alltså, psykoterapi handlar ju i stor utsträckning om just det att omförhandla den egna livsberättelsen. Vilket kan vara en väldigt smärtsam process.
Det vi har pratat om alldeles för lite kan jag tycka är det här just med minne och vad berättelsen gör för hur vi kommer ihåg saker. Och där tänker väl jag att livet, vare sig jag pratar om mitt eget eller livet i största allmänhet, att det är fyllt med mer eller mindre stora händelser och känslor och tankar. Och så. Berättelsen baserat på då, vi säger ett enskilt liv, mitt liv till exempel, den kan ju se väldigt olika ut beroende på vilka saker av det här som jag kommer ihåg. Kommer jag ihåg den där gången vi satt i, när mamma var gravid med min lille syrra och satt och plockade vitsipper och så här, jätteidylliskt. Eller kommer jag ihåg den där gången när det var bråk ute på landet och alla skrek på varandra? Eller kommer jag ihåg, och att man också, den berättelsen, det finns så många berättelser som alla kanske är stämmer med fakta eller inte, för man minns ju också ofta fel för sig. Men att, att det finns många berättelser som har väldigt olika implikationer för hur jag tänker på mig själv eller min identitet eller min bakgrund. Som, de pekar åt olika håll, men alla är någonstans sanna. Och det är ju där återigen vi är tillbaka till berättelsernas kraft då. Även på det här lite mindre individuella planet. Därför att man just skapar sig en identitet. Och det är ju sällan frivilligt. Det kan det ju vara om man är en reflekterande, kanske skrivande person. Att man liksom manifesterar det på något sätt. Men jag tror nog att alla människor på något sätt har det. Lite baserat på de minnen som man mer eller mindre aktivt har fångat upp. Så skapar man en berättelse om sig själv.
Mm. Ja, alltså som romanförfattare är jag självklart väldigt medveten om artificialiteten i alla berättelser som jag lever med och berättelser om mig själv. Men jag tycker också att det är fascinerande med den omedvetna kvaliteten i skrivandet. Alltså att det kommer saker i mitt eget berättande som jag inte har valt och inte tänkt ut och som ändå berättar någonting om mig och vem jag är. Och det är nästan tydligast när man skriver fiktivt och inte självbiografiskt. Att så här, vad säger de här fantasierna om mig? Vad säger det att jag väljer att designa en berättelse på det här sättet? En berättelse som inte ens har hänt. Det tycker jag är fascinerande.
Nu är vi framme vid Filosofiska rummets lilla karamell. En bok, film eller annan upplevelse som har gett nya tankar. Och Frida, vad säger du? Vad har du med dig?
Och apropå de sakerna vi har pratat om så kom jag ändå att tänka på när jag först såg David Lynchs Twin Peaks då, på 80-talet. För då, det som Lynch gjorde där och har fortsatt att göra är att någonstans rucka lite på vad som är en berättelse och vad som är en mening. Så just det här att i första säsongen Twin Peaks, det var en detektivberättelse. Vem dödade då Laura Palmer? Och sen efter ett tag visade det sig att det var inte så viktigt. Det var inte det som var intressanta med den här berättelsen. Och där tycker jag har tagit med mig någonting ända sedan dess faktiskt i hur man tänker kring vad det är en berättelse som är av betydelse.
Mm. En tv-serie, vad har du, Niklas?
Förra året läste jag en bok av en amerikansk sociolog som heter Isabel Wilkinson som heter Cast. Alltså kast. Hon skriver om kastsystemet och där hon menar att just kastsystemet är någonting som är djupt internaliserat i alla kulturer. Och när vi pratar om rasism och vi pratar om antisemitism, om kvinnoförtryck och så vidare, så är det i själva verket underordnat samhällets föreställningar om kastsystemet. Hon beskriver just, kan man säga i anslutning till det vi har pratat om här idag, att kastsystemet blir en sorts överordnad berättelse som olika samhälleliga krafter häller in sin egen definition i. Hon reser i Indien, hon jämför nazismens antisemitism med den amerikanska rasismen som nazisterna försökte kopiera den amerikanska slavsystemet och rasismen men tyckte att det var för mycket. Så långt kan vi ju inte gå. Det är helt fascinerande att läsa.
Mm. Jag har precis läst den danska litteraturvetaren Tue Andersen Nexøs senaste bok som heter Fällesliv, gemensamt liv på svenska. Utopiska motbilder till välfärdsstaten i ny dansk litteratur. Och jag tyckte att den var intressant för att han utgår från hur liksom, unga danska författare skildrar vardagar som inte är inordnade i välfärdssamhället. Och hur de utgör utopiska motbilder, inte just genom att vara en stor politisk berättelse, utan genom att vara skildringar av det vardagsnära. Så den kan jag varmt rekommendera.
Stort tack för att ni delade med er och för att ni var med i Filosofiska rummet om vår besatthet av berättelser. Och ni har hört författarna Frida Bäckman, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, Niklas Rådström som är professor emeritus i berättande och kreativt skrivande, och Lyra Ekström Lindbäck som är filosof förutom författare. Producent var Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag, och nästa avsnitt ska handla om globaliseringens slut. Och om du inte vill missa det, gå in i appen Sveriges Radio Play. Sök upp Filosofiska rummet och klicka i hjärtat för att följa oss. Då har du koll på nya avsnitt. Vi hörs!